Podplay.
Live från Stockholm, Sverige, Studio 1 i Daily Messiah tillbaka. Torsdagsavsnitt tänkte vi koka ihop. Jag heter Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Melander Lambrell.
Ni vet hur jag älskar vintage. Jag är förtjust i vintage. Aha, återanvända ja. Grejer, plocka tillbaka grejer. Trender som kanske har varit en gång populära och försvunnit, men nu så plockar jag upp dem igen.
Har du menat att du... Ja, okej. Okay. Det är mer trendmässigt än att du skulle köpa något som är begagnat.
Nej, det gör jag inte. Men med, just jag älskar att plocka upp gamla trender. Och okay. Den här trenden som jag plockat upp nu den här sommaren, som jag har kommit på, är underskattad och bortglömd trend. Och den är så härlig.
Mm-hmm.
Och det är ju då den här att män, förr i tiden, helt slapp engagera sig i... Kanske när man skulle samla ihop pengar till en blomma, till en lärare eller handbollsklubben ska ha en avslutning och så måste man arrangera något lotteri eller så måste man gå och stå i någon kassa för att samla in pengar.
Ja.
Allt det här som bara mamma gjorde väldigt länge, alltså kanske 100 år var det bara mammor. Och sen har det ju de
senare, bara 100.
Ja, själva skolsystemet fanns väl i Sverige kanske inte för ja,
150
ja. Och sen var det ju då... Ja, men feminismen då kommer mycket bra med det. Men då var det ju då att män också tvingades in. Jag vet inte hur många gånger jag varit klasspappa, hur många gånger jag har suttit och arrangerat olika diskon.
Det är jättebra att du har det ju.
Ja, men nu plockar jag tillbaka trenden igen den här sommaren.
Uh-huh.
Att inte bry mig överhuvudtaget om det. Att låta kvinnorna göra det. Och det är så otroligt skönt.
Men vem ska vara klasspappa då?
Nej, det behövs ju ingen klasspappa, det behövs ju bara klassförälder. Det behövs ju bara någon som arrangerar. Det är alltid mammorna som säger så här, hej hej, har ni tänkt på en present till det? Och det har ju varit jag tidigare då. Men nu i år så tänker jag, testa det här. Män har haft förut. Att vi får återgå till att vara de här egoistiska latenta asen som vi var tidigare. Och det är ju otroligt skönt. Jag förstår verkligen vad männen för hur gött de hade det.
Men jag tror ändå du är lite trendig. För könsgränserna i år börjar väl suddas ut lite grann. Mm. Så att man ska inte tänka på, är det en klasspappa eller klassmamma? Nej, utan bara då en klasshen.
Under 5 år kan jag inte komma på en enda klasspappa.
Är det så?
Att vi har haft.
På Östermalm i Stockholm så har det varit väldigt så viktigt att männen...
Progressivt.
Ja, ibland kan det behövas att jag kanske fick en armbåge i sidan av min fru och säga, anmäl dig nu. Så kan det vara. Ja, men jag har gjort det. Och det som väckte min lust för att plocka upp den här trenden igen, underbart trend, verkligen var skönt. Det var så skönt att kunna gå på de här grejerna utan att behöva ansvara för någonting. Det var en pappa i min sons handbollslag som råkade åka på då att han skulle köpa en present till tränarna. Och då landade på kvinnorna och sa, blommor blir väl bra, gå och köp blommor. Och då skrev han i gruppen, han pratade engelska då, så kan han, excuse me, help me, I have no experience with flowers. Jag tänkte, gud vad härligt att bara komma undan på en sån grej.
Han har ingen erfarenhet.
Nej, av blommor. Nej.
Står inte i bank-CV:t. Har du några svaga sidor? Ja, jag är dålig på blommor.
Ja, men man kan tänka sig att han...
Jag kan komma undan med det.
Ja, men det är så härligt. Och så var det direkt en massa kvinnor som var inne och hjälpte honom. Så här, de här blir bra, de här blir bra, de här blir bra. I have no experience with flowers.
Men man... herregud.
Så härligt tyckte jag det var. Det där tyckte jag uppfriskade, så det plockade jag upp. Så.
Hjälplöse männen.
Så från och med nu har jag liksom no experience of anything.
Nej, nej.
Inga krav. Jag har väldigt dåliga...
No child experience.
Nej, precis. I have no experience with child, families, arranging parties.
No experience of being klasspappa.
Nej, väldigt härligt. Vissa trender är fina och de behöver plockas tillbaka in i nutiden. God morgon denna torsdag, kring morgon lite längre fram. Klara, du hade något kul på gång också. Såg ni att Stefan Löfven nu gick den vägen som alla politiker går, även sossar, även vänsterpartister.
Ja, det var lite oväntat ändå.
Han gick då till PR-byrån Rud Pedersen, vilket är en byrå som jag inte har jobbat med. Men jag antar att de är danska kanske, eller norska.
Blir han kollega med Anders Borg då, eller?
Är han på Rud Pedersen?
Jag tror att jag läste det.
Jaha.
Han blir i alla fall kollega med Rud och Pedersen.
Alltså det är samma person. Inte Rud och Pedersen.
Jo, det tror jag. Det brukar ju vara att man är såhär, Halvarsson och Halvarsson.
Okej, så finns en Rud och en Pedersen.
Ja, det tror jag.
Det måste Rud Pedersen.
Då är de nog norska, som Kasper Rud, tennisspelaren. Strunt samma. De har värvat Stefan Löfven och han säger att ska vara rådgivare till företag och vara en länk. Där tycker jag är fint att han har valt orden här. Jag ska vara en länk mellan den politiska arenan och näringslivet. Det är väl det alla lobbyister någonsin har varit.
Alltså han blir ju lobbyist.
Ja, men det är roligt att han försöker säga bara, det jag ska vara, jag ska inte vara en sån där, jag ska inte svika mina gamla socioideal. Jag ska bara vara en länk mellan den politiska arenan och näringslivet. Alltså det är som att en hallick säger, nej, jag är inte en hallick, jag är bara en förmedlare av tjänsten.
Ja,
länk,
men det skulle
mellan
en hallick säga då. Men
kvinnor menar att han utan inte fäder och kåta män, det är jag som är länken.
Men har han sagt att han inte är lobbyist då?
Det är ju ett fult ord, det får du inte säga i socialt
Sverige. Det är
ju ett riktigt sånt.
Tokigt då. Ja, så länge man inte lobbar för liksom kol och olja. Jag tänker man lobbar för, jag vet inte, miljövänliga produkter. Han kan ju välja sina företag.
Jag vet, men problemet med Stefan Löfven just är väl att det som lobbyister är deras främsta grej i kommunikationen då, alltså de skulle kunna kommunicera. Han var ju kanske den sämsta politiken någonsin genom att han hade ju inte talats gåva överhuvudtaget.
Och inte skriftens gåva heller. När du är lobbyist så behöver du ju bara kunna öppna dörrar.
Ja, men det kan han ju inte heller.
Jag tycker
du
att
är ju högt förtroende för.
Jag tycker du underskattar han.
Men han var ju mysig, men han var ju inte, det var ingen, alltså anledningen till att sossarna föll så djupt som de gjorde var ju att han var helt, vem var det som sa, det var någon kollega som sa att han ser ut som någon som trycker på dörren där det står bull och tvärtom.
Jag håller inte med dig alls faktiskt.
Ja, du menar att han då inte rent fysiskt kan öppna dörrar?
Inte ens det, tror jag.
Alltså, vad är ditt jobb här på Rud Pedersen? Ja, det är ju att öppna dörrar. Så bara, det kommer ju bli ett problem.
Redan där ser jag ett problem. Jag önskar att jag kunde vara en länk mellan den sidan och den sidan, men tyvärr är det en dörr i vägen.
No experience of opening doors.
Här skulle vara en länk, det var en dörr emellan. Jag följde.
Sen romansryktena har förstärkts mellan rapparen Kelis 43 och Bill Murray 72.
Det är ju häftigt. Han är ju ganska sexy, va?
Ja, men intressant, eller?
Hon spelade i Sverige igår.
Ja, jag vet inte om Bill Murray var med.
Ja, det var
någon.
Det var ju sjukt många som var på den där Max Mara-visningen i Sverige i söndags.
Det är ett roligt par.
Mm. Vet du vad det är läcker att de pratar om?
Nej.
De går liksom sina döda ex.
Båda döda. Ja, just det.
Ja. Så
båda är enklingar, ja.
Ja, och då kan man liksom snacka om det, tror jag. Sorgen är ju, den är ju inte ålders liksom.
Nej, men jag vet, det där hände ju faktiskt Piggy Wäckelin, ni vet, han som överlevde tsunamin, hela hans familj gick bort. Tragiskt, fruktansvärt tragiskt. Jag var barnflicka åt de där barnen någon gång. Men han träffade ju då Monica, som hon heter. Och hon hade förlorat sin man i en MC-olycka. Så då förenades de i den här sorgen. Och båda ville ändå gå vidare och liksom starta och skaffa en familj igen. Men jag tror också att det är en sån jädra tydlig drivkraften i sorg. Har man förlorat sina barn, alla sina barn, så är det väl klart att det första man vill göra är att få fler barn för att ens orka överleva dagen. Så hade jag tänkt.
För att sen till slut få arrangera en sån insamling till en klassresa.
Och inte bli klassmamma. Nej.
Jag såg att någon twittrade, I wonder what milkshake brought Bill Murray to the yard.
Ja, är det en omskrivning för hennes underliv? Eller
ja, alltså hennes underlivet, men hennes kropp är det väl de
kroppen är
eller?
Nej, jag vet faktiskt inte.
Jag vet
jag
inte heller.
Jag har aldrig analyserat den här låten.
Nej, men det är ju inte,
är ju
det var
ju
inte,
ja,
men
hon driver ju inte ett
milkshake-stånd. Nej, precis. Alltså att det var så där choklad gillade han, utan liksom
kan vara vilken färg som helst, kan vara vanilj eller jordgubb också. Du ska inte vara sån.
Nej, precis.
Nej,
jag menar inte choklad som i att utan
nej.
Bara
men är det hennes special sauce eller? Nej. Är det inte heller?
Ja, för
det är
inga mer nu. Nej. Konstigt.
Okay, okay.
Någonting annat, jag vet inte om ni har sett den här killens resa i media. Lite intressant. Han har alltså då jobbat in sig, han har inte valt det här själv. Men det här säger väl någonting om vår samtid. Kommer du ihåg det programmet som alltid gick på eftermiddagarna när man kom hem från skolan? En plats i solen. Det var en britt som reste runt med olika brittiska par som ville ha en liten semesterbostad kanske i Portugal.
Så
radade han upp tre exempel då. Kanske tre hus då på den här orten. Så radade han upp tre portugisiska hus och sen fick de här olika brittiska paren gå runt och titta på den här. Hade balkong, men den här hade en vinkällare. Vad trevligt. Mm. Hur mycket pengar har vi? Det var ganska spännande. Han då har drabbats av cancer. Han som gick runt och hittade de här husen.
Jaha, vad sorgligt. Ja. Jag tror faktiskt att det går repriser på det där fortfarande.
Ja, det gör det. Sen fick han sparken från tv-programmet så fort han fick cancer. Vilket tyder på att tv-branschen är lite... De tyckte att man downer om programledaren hade känd cancer.
Va?
Han heter Johnny Irwin i alla fall. Och det som har hänt då i svensk media är att ju mer Johnny Irwin berättar om... Alltså ju mer döende Johnny Irwin är, ju mer känd blir han i svensk media. När han först dök upp för några månader sedan, då stod det bara... TV-profilen drabbad av cancer.
Mm-hmm.
Och sen berättar han lite mer, blir han sjukare och sjukare. Sen blir det så plats i solen, programledaren eller något sånt där. Ja. Och nu såg jag i veckan att både Expressen och Aftonbladet gick ut med Johnny Irwin döende, men berättar inte för barnen. Så han har jobbat in sig, inte medvetet då.
Nej.
Men det är så mediedramaturgin funkar. Ju sorgligare historien blir, alltså man har sett kanske en gång för tre månader sedan, men är det där programledare? Och sen plats i solen. Och nu, då är han namne Johnny Irwin innan han dör då, för att det finns den här barnkopplingen och det är mörkt. Men om man vill få in sitt namn, om man inte bara vill så här komiker som dör långsamt.
Man ska inte dö i en bilkrasch utan man ska dö vitt, alltså vittra bort långsamt.
Det. Långsamt, ja, till slut har man fått in sitt namn.
Ja,
men så är det ju.
Ja.
Men vad är det ett mål då?
Men många gjorde det. Christian Gidlund, första gången hans cancer dök upp, så var det så här, rockstjärna sjuk i cancer, sen var det Sugar Plum Fairy medlem, bla bla, och sen
Sommarprat
och sen Christian Gidlund. Så man hinner liksom äga tillbaka sitt namn. Sen är inte det någon, det ger ju ingenting för familjen, men det är ju ändå säger någonting om vår syn på hur man dör.
Precis.
Jag undrar om Rud och Pedersen dör, hur man skriver in dem.
Det hoppas jag inte.
Att de skulle dö?
Mm.
Nej, inte. Nej. Känner du dem? Känner du Rud eller Peder?
Nej, men det behövs länkar mellan näringslivet och politiken.
Ja, verkligen.
De kan inte bara liksom vara på varsin sida om dörren.
Och färre dörrar.
Jag läser ju Ulf Lundells bok Vardagar, där han skrev ner vad han gjorde då vissa datum, och då blir det ibland så roligt att man för exakt ett år sedan kan se vad som hände i samhället i samtiden, och så berättar vi det, och så ser man att vissa grejer har man helt glömt bort. Yeah.
Just det.
Det går så snabbt i media, på tal om Johnny Irving, det går så snabbt. Folk dör, folk kommer, folk föds, folk får sparken, folk blir PR-konsulter hela tiden. Så det är kul ibland att blicka tillbaka. Vi ser vad Ulf Lundell gjorde för ett år sedan idag. 15 juni 2022. Valerie Kejune Backström skriver i Expressen att poddar är de nya reklamarna. Kallar de fegisar. Resonemanget går ut på att folk som gick på konst- och reklamskolor förr aldrig blev konstnärer. De tog plats på välbeställda jobb på reklambyråer. Nu poddar de istället och betalas av reklamintäkter. En, min tjej, gillar poddar. Hon vill ha mig att lyssna. Jag säger, har de reklam? Ja, svarar hon. No fucking way, svarar jag då. Hon vill nog ha sällskap att vi ska diskutera, men jag tänker inte sugas in i det där. Det snackas nog ändå. De har sålt sina själar allihopa.
Ja, bra. Är inte hans tjej PR-konsult? Hon jobbar inte på Rudo och Pedersen.
Nej, hon verkar jobba mycket.
Ja, hela men det, jag tycker att hon har sålt sin själ då.
Det framgår inte, men jag antar det.
Märkte också att hans dotter...
För alla som jobbar åt ett annat säljer ju sin själ. Det är väl det man gör. Alltså, gör det, hon gör det. Han gör det väl i och för sig inte då. Han gör det på sina egna villkor. Så att, ja,
gör han det
han har ju, jo, men det gör han... Han har väl alltid gjort sin egna grej. Alltså, han har väl aldrig varit reklamfinansierad.
Han har aldrig gjort reklam, nej.
Nej. Nej, han har inga företag har betalat hans. Nej. Utan det är konsumenten då som liksom... Så att han, jag håller med.
Bra. Känner du att du har sålt din själ?
Ja, det känner
lite
jag.
Lite för lite tror jag att du känner.
Ja, men jag tror jag försöker och inte...
Försöka sälja den mer?
Nej, försöker sälja den mindre.
Jaha.
Ja, men det försöker väl alla.
Är det så?
Alltså man vill ha pengarna, men man vill inte fabricera en åsikt.
Nej, nej.
Vill man ju inte.
Nej. Om jag nämner till exempel att jag älskar kycklingspetten här podden, då är det ju för att jag älskar kycklingspetten.
Ja, jag vet, men jag säger ju inte jag älskar kyckling.
Det nej, hade för du är vegetarian.
Ja, men precis. Jag hade ju kunnat då säga.
Sant.
För att vi fick ju betalt av ett kycklingspetsföretag. Och ni sa ju att det var väldigt gott.
Ja, vi fick betalt i...
Marinad.
Ja.
Ja, jo, jo,
jag hade inte läst kontrakt.
Nej.
Vad ska jag göra med den här hinken?
Jag vet, men jag vet ju att det går åt mycket marinad hemma hos dig. Så det är ändå en typ av betalning.
Det finns ingen som marinerar så mycket.
Nej, men ändå förvånad när det stod en hink utanför dörren.
Det är så gott med glass och det finns så många smaker. En miljon glassar och en miljon smaker. Messiah testar alla glassar som finns. Hej!
Varje dag den här sommaren äter jag en ny glassmak för att jag älskar glass. Den fantastiska. Det kan vara sorbet, det kan vara gräddglass. Det är viktigt att det är kallt och att det är gott. Idag 15 juni äter jag faktiskt min favorit, det kan jag säga redan nu. Från Lejonet och björnen, Danish apple pie.
Det är så gott med glass och det finns så många smaker. En miljon glassar och en miljon smaker. Messiah testar alla glassar som finns. Hej!
Den är faktiskt bra.
Den är så god, det är den bästa. Alla som äter glass innan och äter de danska papaj säger att nu har jag hittat mitt himmelrike, mitt tempel, med religion. Mm. Det är fint, den är verkligen, verkligen god och rekommenderas. Om ni är i Stockholm någon gång, smyg förbi och smaska. Inte på mig.
Nej, det låter ju obehagligt.
Vad händer din värld då, Clara?
I tisdag så hade du ju med dig några exempel på hur kvinnor ska klä sig och gör i sommar från en podcast. Vad hette den podden? Minns du det, John?
The Olsen Sisters.
The Olsen Sisters.
Man ska inte blanda ihop dem med Olsen Brothers som också hade en podcast.
Eller Olsen Sisters.
Ja.
Alltså Mary-Kate och Ashley. Precis. Utan Olsen Sisters.
Det var ju lite tvivelaktiga tips. Jag tycker att om man inte har lyssnat på det avsnittet så ska man gå tillbaka och göra det. Det var alltså tisdags. Men där så hade de också som tips då att man skulle gå till frisören och fixa håret för att håret inte skulle vara dassigt inför sommaren. Och mitt hår har fan aldrig varit så dassigt. Så jag kände mig träffad av det här.
Mm.
Så var jag liksom inne i stan och lunkade runt och liksom gjorde liksom inget särskilt. Och tänka så här, fasen. Jag glider in här på den här frisörkedjan Creative Heads. Den som du går hos, John.
Mm.
Och du har ju haft problem där med att varje gång du bokar en tid så försöker de att boka om den tiden.
Nej, de försöker inte. De säger du kan komma, du har bokat en tid här imorgon klockan 14, du kan komma 17.30.
Och det här har ju hänt dig varje
gång. Ja, varje gång. Sen är de ju väldigt bra på själva salongen. Det är just de här bokningsansvariga som hela tiden kastar runt mig, skickar mig till olika salonger och olika tider och dagar och städer och
så. Kan det vara så att det kommer in en mer, alltså kanske att Rud eller Pedersen tittar in och då vill de ha tid direkt och då blir du bumpad?
Ja, men så är det ju såklart. Ja.
Tror du det?
Ja, absolut. Tror du det? Ja, men så är det. Varför skulle de annars på? Vadå, det står ju på sajten att det är en ledig tid. Jag blir ju bumpad runt. Och inte bara bumpad i tid.
Men för Rud eller Pedersen?
Båda två.
Ja, men du
klipper de sig samtidigt?
Ja, de kanske gör det.
Vem styr då skeppet?
Det är väl Löfven då.
Och sen kommer ingen in för att kan inte få upp dörren.
Nej, det är problematiskt. Ja, men det som hände var då att jag såg att de hade liksom inget. Det stod att alla tider samma dag var borta. Alltså det fanns inget. Det fanns dagen efter. Och så tänkte jag, men jag går in och frågar om det finns en tid. Så kom jag in där på Creative Health någonstans vid Odenplan. Och så sitter en tjej i kassan och säger att jag vill fixa till mitt hår. Jag vill inte att det ska vara så dassigt. Hon bara, jaha, vad vill du göra? Ja, men jag vill bli lite blond kanske, lite ljusare liksom. Jaha, men har du tid nu, säger hon då. Jag bara, nu? Ja, jag har tid nu. Vi kan köra direkt. Hon bara, okej, men då måste vi sätta igång nu. Jag kan göra det nu och det kommer bli dyrt.
Oj.
Jag bara, ja, absolut.
Det kommer bli dyrare för att det var nu.
Och hon kunde inte specificera priset.
Nej, men det hon sa, hon gjorde faktiskt det sen. Men det hon sa då, att vi behöver göra då, om du ska bli blond så behöver vi göra det som vi kallar för en total makeover. Jo, men alltså, och då går man igenom hela håret liksom. Ja. Och ljusa upp det. Och sen så, i och med att jag var ganska mörk, så får man göra det fler steg. Så det här är det första steget, för jag vill behålla längden och sådär. I alla fall så slår jag mig ner i den här stolen då. Och bara så här, fan vilken flyt jag har. Att jag bara kan glider in och så får jag liksom, hon verkade ha koll på grejerna liksom. Mm. Och sen efter en liten stund i samtalet så visar det sig, när hon säger så här, ja, jag har hållit på med det här i 18 år. Ja, vad kul, säger jag. Ja, jag är ju inte så ofta på golvet, säger hon då. Jaha, vadå på golvet? Ja, men liksom ute i salongen alltså. Idag hoppade jag bara in här. Jag bara, jaha. Och sen säger hon så här, fan, mina stammisar skulle bli tokiga om de visste att jag tog en kund in från sidan, för jag har alltså en ganska lång väntelista, säger hon då. Och så var jag tvungen att fråga, vänta nu, är det du som har hela Creative Heads? Ja, säger hon. Det är jag och min syster. Så då är det fucking Nathalie som har hela jävla allt.
Aha.
Så jag har ju, och hon, alltså hon är ju liksom den mest eftertraktade frisören, en av de absolut mest eftertraktade frisörerna i Stockholm just nu.
Aha.
Och jag har bara glidit in och fått henne, och hon fixar mitt hår och det går skitfort och det blir jättefint och jag är supernöjd. Ja, men det är klart att det kostar. Ja. Så det var ju ganska,
ja, men då, någon annan blev ju bumpad då.
Men jag tror,
ja, för vi tvungen att börja ringa några samtal.
Ja, det var ju då jag fick sms'et. Kan du komma till vår salong i Skövde istället?
Jag tänkte om det var så. Men grejen är att hon visste inte vem jag var heller.
Vadå, jag blev bumpad då av Rud Pedersen och doktor då? Trist.
Men undrar om hon hade kunnat ta sig igenom den här klippningen utan att
nämna.
Råka nämna att hon ägde hela
tjejen.
Jo, men
det
tror jag. Jag frågade det rakt ut.
Jo, det förstår jag.
Det var ingenting som kom på tal naturligt från hennes sida. Nej, och hon var grym, så att jag är så jävla nöjd.
Ja, det förstår jag. Jag ska verkligen inte skjuta er relation i sank. Men
do it.
men det var ändå, ja, vi ska gå till klimatet. Men hon antydde ju ändå att det fanns något speciellt med henne här på salongen. Att hon i normala fall inte brukade vara här nere.
Jag är inte blott en simpel.
Nej.
Golv. Alltså om hon använde att gå ner på golvet. Det är också en sån lite dryg. Alltså inte så, men om hon använde uttrycket golvet. Alltså, det är lite som, vad heter han? Svanberg, ja, gick ner på golvet på Volvo eller Ericsson.
Skulle ni inte själv känna lite så att här kommer jag som en skänk från ovan till den här människan med jättedassigt hår som verkligen. Jag rädde upp.
Så känner jag väldigt ofta när jag går in i rummet. Det är väldigt sällan jag går och frågar folk. Jag förstår att du undrar vad jag gör här bland er vanliga bort pöben.
Ja, jag tyckte ändå att det hedrade henne. Och
säger du så på varje redaktionsmöte i Svenska Nyheter? Nej, jag brukar sällan vara nere på golvet här. Jag har ju en lång väntelista på folk som vill höra mina skämt.
Mina kunder skulle bli tokiga om de hörde att jag testade skämt inför er vanliga simpletons. Men det kommer att kosta, det kommer att göra.
Det kommer bli dyrt.
Det är något jag kan säga redan nu. När ska du tillbaka då?
I september?
Tror jag kan fixa in mig.
Ja, kanske. Då kanske jag vågar ta upp också att de bumprar runt Johns tider. Att de ska sluta med det! För John är en kändis nu också.
Verkligen. Strax efter Rud och Pedersen.
Och doktor.
Krimmorgon. Torsdagar innebär krimmorgon här i studion. Jag sitter och ser nu en serie på Netflix som heter Spelkortsmördaren, som kom ut i veckan. En seriemördare i Spanien som agerade runt Madrid 2003. Och det som är så intressant med honom då, för det, du pratar ju ofta om olika brott och mord och sånt där, och de är ju sällan som de är i serierna. Nej. Även seriemördare, det finns ju några sådana här Jeffrey Dahmer-typer, men det är ju sällan som de är så som man skriver om dem i krimlitteraturen eller någonting. Du skildrar ju bra ofta mord och sånt där i dina böcker, för du har ju någon slags verklighetsbasering. Men det som är intressant med den här mördaren då, det är att han faktiskt lämnar då, spoiler alert, delar av spelkort efter sig vid alla mordoffer.
Ja, det är ju väldigt, väldigt ovanligt. För att det är ju då...
filmiskt.
Alltså, ja, det är filmiskt faktiskt. Väldigt få, så jag kan knappt komma att tänka på en grej att ta... från offren då. Ja. Men det är ofta för att de har ett symbolvärde som man vill återuppleva brottet. Ja, men det här är ju någonting annat. Det är det faktiskt. Och det ökar ju riskerna för att åka fast, men han får ju då, måste ju få en tillfredsställelse av att göra det här då.
Och också tänker jag, för det plockades upp ganska snabbt av medierna, att han blev benämnd som den här spelkortsmördaren då.
Ja, precis. Men det har ju dock hänt lite grann att vissa mördare blivit sura på sitt epitet då. Mm-hmm. Och skrivit in till polisen och till media och sagt såhär, jag vill inte bli kallad det här då, typ. Nej. Det var därför den här Bind, Torture, Kill till exempel, han signade ju under med det för att han hade fått något annat namn efter sitt första mord. Han hade kallats någonting annat då, som han inte gillade.
Nej, det kan ju bli vad som helst. Alltså, man lämnar en, kanske man mördar någon och så lämnar man en halvätten cupcake och så skriver man, tjockismördaren är igång igen. Sen måste man snabbt etablera ett
nytt namn. Ja, men precis. Och så man får något så här... Precis. Ja, exakt. Eller något så här... Inte fegismördare, men typ så här som väntar hemma. Alltså att det framstår som att man är feg. Att man har liksom hoppat på någon bakifrån. Mm. Det tror jag inte sådana där typer av gärningsmän gillar.
Nej, precis.
Att man har begått ett fegt brott.
Mm. Pussy ass killer.
Ja, ja, det lät i och för sig lite coolt. Men, ja.
Eller som ett rappnamn.
Ja.
Ja. Ja, nej, jag ska inte...
Eller vad var det de döpte han, den där kapten Ynkrygg?
Ja, det vill man inte ha.
På Costa Concordia, va?
Nej, han har också försökt få ett annat namn då. Jag vet inte vad det skulle vara.
Passar det för mördaren, han är i trakten av kapten Ynkrygg.
Ja, men lite åt det. Jag tror att Bind, Torture, Kill, att han kallades någonting sånt där i början. Och då var han tvungen att... Då ville han ha ett nytt namn och kallade sig
Bind, Torture, Kill. Vad vill du prata om idag?
Atlanta Child Murders.
Det var alltid sådana mycket barn och aj, det är för jobbigt tycker jag.
Ja, men du kan hålla för öronen. Du kan sitta och tänka på det i din relation.
Ja, jag det här. Ja, men har ni hört talas om Atlanta Child Murders? Nej. Och tal om dokumentär då, så finns det en dokumentär om det här på HBO.
Jaha.
Som kom här om året. Ja, jag drar det lite kort här bakgrunden. Mm. Under sommaren 1979 så hittades kvarlevorna efter två tonårspojkar i skogen i sydvästra Atlanta i USA. De hade varit försvunna i flera dagar. De hade liksom försvunnit. En hade varit på väg hem från en sporthall, den andra från en biograf. Efter det så drog det igång någonting. Nästan i princip varje dag, varje natt hittade man nya kroppar av barn i det här området då. Hela stan vändes upp och ner, speciellt här då i lite utkanten av Atlanta. Och under de 22 månader som följde så kidnappades, ströps, sköts, knivhöggs eller klubbades 22 andra barn. Två av dem var flickor, fyra var unga vuxna, men de flesta var unga pojkar, unga afroamerikanska pojkar. Vissa som försvann och fortfarande saknade också, man har inte hittat alla. De försvann liksom på ett ganska obehagligt regelbundet sätt. Från samma platser med en regelbundenhet, och deras kroppar hittades ofta veckor eller månader senare. I floder, under broar, bakom sopcontainrar. Inte då hemma någonstans utan utomhus, ja, dumpade kroppar. Men under den här tiden då lite grann om Atlanta, det liksom stan höll på att träda fram lite som ett så här progressivt liksom mecka typ. Afroamerikaner får mer rättigheter och sådär, det var ett bra ställe att bo på. Men det här förändrade ju allt då, över de här 22 månaderna då. Det blev ju liksom, alla sattes ju i skräck, inrättades utegångsförbud. Ja, men det hände liksom grejer hela tiden. Polisen, de kämpade med att försöka hitta liksom några kopplingar mellan alla de här kropparna som nu liksom rutinmässigt dök upp. När den här utredningen var liksom kulminerade så var det fler än 100 poliser inblandade i utredningen i Atlanta. Men det som var så märkligt var ju att ingen hade sett någon ta de här pojkarna. De hade bara försvunnit och sen dykt upp i närheten då, dumpade. Och både polisen såväl som anhöriga misstänkte att det här är Ku Klux Klan som ligger bakom. Det är ett rasistiskt motiv, det är bara unga svarta pojkar som tas. Men när då profilerare från FBI då, som precis hade liksom, om man har läst lite om profilerare och sådär, FBI, det grundades ju då lite grann på 70-talet, det här Behavior Science Analysis. Och nu här då, precis i slutet på 70-talet, så var ju de liksom, de hade inte blivit inblandade i så många uppmärksammade fall. Men de här FBI-agenterna då, profilerarna, som också är lite av mina idoler, om man vet. Alltså, jag pratar ju ofta om profilerare och jag tycker att det är fascinerande och sådär.
Det är dina Rud Pedersen.
Jag blir gärna bumpad av, om en profilerare kommer in och vill ha min tid på Creative Head, säger jag, gå före.
Undrar om det har hänt.
Säkert.
Jag hoppas det i alla fall. För när de kom till Atlanta så hade de, eller de fick då, en helt annan idé om vad det här handlade om. Mm-hmm. För det var ju just det här med att pojkarna bara verkade ha gått upp i rök. Och när de här profilerarna besökte bostadsområdena där de senast setts då, så kunde de konstatera att det bodde uteslutande afroamerikaner där. Mm-hmm. Och de resonerade ju då att det kan inte vara möjligt för ett gäng vita rasister att kidnappa pojkar där. Nej. Ofta mitt på dagen. Alltså det är liksom...
Men de skulle sticka ut så.
Ja, men de skulle sticka ut.
Speciellt med de där stora
huvorna. Med dem. Alltså, och de resonerade också, inte ens en vit rasist kan ha begått det här brottet.
Nej.
De trodde istället att det här hade begåtts av en svart man som bodde i och var en del av det här communityt.
Mm-hmm.
Någon som hade en anledning att närma sig pojkarna, och där pojkarna hade en anledning att närma sig honom. Så står det liksom i originalprofilen.
Vet du vad jag tänker nu? Har en gissning på vad det skulle komma? Nu kanske jag är inne på min egen... Jag tänker att han, det är en man som driver en glassbil.
Va? Ja, men det är inte en dum gissning. Jag tror att det var så profilerarna resonerade. Det vill säga, här är en man som är här och gör någonting. Och där då unga personer går till då. Ja. Och en lite äldre vit kille då från norra Djurgårdsstan som också hänger med den här glassbutiken hela tiden. Jag tror att du är inne på profilerarnas spår.
Ja.
Se här då, sen om du hade rätt då. Profilerarna föreslog i alla fall att man skulle sätta en bevakning i området runt den här floden där så många kroppar hittats. Den hette Chattahoochee-floden, om jag uttalade det rätt. Och då i maj 1981, 2 år efter att morden inlett, så såg de en person stanna mitt på en bro mitt i natten. Han kom i sin bil och efter det hördes ett högt plaskande. Och bilen körde vidare. Man hann sen fatt den här bilen och där i satt 23-åriga Wayne Williams. Han var en lokal talangscout. Som hade en musikstudio och dit han ofta tog unga killar och tjejer för auditions till hans egna skivbolag.
Mm-hmm.
Han gjorde lite som Motown-musik, så han höll på med musik. Och han försökte liksom övertala ungdomar då att försöka göra en musikkarriär helt enkelt. Eller övertala, riktigt, det var nog inte så svårt.
Det fanns riktig musik också, det var inte bara en...
Men det fanns riktig musik liksom så. Och han såg ut också som, han klädde sig i liksom så här lite snygga kostymer. Och så han såg ut, han hade liksom det lite så här Motown-looken då. Och de här utredarna kunde koppla, ja dels så hittade de ju, tog de ju honom där på bron. Och sen kunde de koppla både hår och mattfibrer på några av offrens kroppar till samma fiber som hittades i hans hus och i hans bil. Det som hände sen var ju också att man hittade då en kropp i den här floden dagen efter. Aha. Så efter det här plaskandet så hittade man en kropp då. Så man hade ju liksom lite tagit honom på bar gärning här då. Det var också lite hundhår, lite annat fibrer och sånt där. Och så att de fick till ett ganska bra case mot den här Wayne Williams. Väckte åtal. Men det som hände var ju då att det här åtalet gällde bara 4 personer. Så det gäller liksom inte alla 24. Det här var på 4 yngre vuxna då som hade hittats döda. Så de var liksom i tonåren. Och 1982 så dömdes Wayne Williams till livstid för att ha dödat 2 vuxna. Polisen misstänkte att han är ansvarig för de här barnmorden liksom. Även för några fler mord. Men han blev aldrig åtalad för någonting mer än det här. Trots att åklagarna liksom ändå hade bevis som kanske skulle kopplat honom till några av de andra morden. Han fick 2 livstidsstraff för den här originalrättegången. Så man resonerade kanske då att så här, det här är lite klart nu.
Mm.
Och det tror jag var dumt, eller tror det var dumt. Han blev aldrig dömd för något mer. Ingen annan blev dömd för något av de här andra fallen. Så de är ju liksom... i boken då, olösta.
Ja.
Och utredningarna lades i princip ner när de stängdes av då. Och det här har ju framförallt då fått anhöriga och föräldrar och menat då att staden liksom gav efter för politiska påtryckningar och stängde de här utredningarna efter den här första rättegången då, för att ja, men det var enklast så liksom. Och det här blev ju ett ganska otillfredsställande avslut, speciellt då för anhöriga som inte fick veta vad som hände just deras barn.
Mm.
Och det här har hängt med sen dess. Det här HBO-dokumentären kom ju nu bara här om året. Och i den så säger i princip alla anhöriga som de pratar med att de tror inte att det var Wayne Williams som mördade deras barn.
Nej.
De tror att han är helt oskyldig.
Alltså han skulle då ha mördat
Nej, de tror att han är oskyldig.
Överhuvudtaget?
I allt.
Ja, alltså han är dömd för 2 mord då, ja, på 2 tonåringar. Och inte i någon av de andra. Polisen har ju sagt att ja, men det här klassiska polisiärt uppklarat. Men de tror att det här var rasistiska mord. Det var Ku Klux Klan eller någonting liknande. Borgmästare där nu heter Keisha Lance Bottoms. Och hon kom ihåg det här. Hon var liksom ung då på den här tiden när de här morden skedde. Hon har liksom beordrat nu att de här fallen ska öppnas upp på nytt. Bevis ska prövas igen med DNA-teknik. Och hon hoppas ju liksom då att ja, men man ska kunna få svar åt det ena eller andra hållet. Var det Wayne Williams som dödade allihop? Eller var det någon annan? Wayne Williams, han är 65 år idag. Han sitter på ett delstatsfängelse ungefär 3 timmar söder om Atlanta. Och han har hela tiden förnekat att han är mördaren. Många håller med honom som sagt och tror på honom. Och att liksom myndigheterna kanske har mörkat det eller sådär. Men här är jag då. För ovanlighetens skull måste jag ändå påpeka. Mm-hmm. För ovanlighetens skull så är jag inte inne på de anhörigas resonemang. För jag tycker generellt sett att anhöriga har ofta rätt. De lever med det här, de vet, kolla på alla anhöriga i kvickutredningen till exempel. De sa nästan allihopa att vi tror inte att Thomas Quick har gjort det här. Anhöriga har nästan alltid rätt, har jag alltid tyckt och trott. Men här tror jag tyvärr inte det. Jag förstår lockelsen, jag vill inte låta nedlåten, men jag förstår lockelsen jag tror att Wayne Williams är oskyldig. Särskilt kanske då bland afroamerikaner som har en historisk misstro mot polisen, ofta med all rätt. Mm. Och jag kan också hålla med dem om att bevisningen mot Wayne Williams inte är jätte övertygande. Det är de här hundhåren, det är lite mattfibrer, klädfibrer, ja det är ju någonting. Är det liksom jätteövertygande? Nej. Är det ens ställt bortom rimligt tvivel? Ja, det är fan tveksamt alltså.
Men bilen då? Såg man inte hans bil?
Jo, visst man såg hans bil. Ja. Men han säger ju att nej, jag har bara kört över här. Aha, det var okay. Inte min bil, det var någon annan. Det finns ingen film på det. Det är liksom en patrullbils vittnesmål som det här bygger på. Kan de ha liksom ljug? Alltså det är så här, jag tror ju inte det, men är det ställt bortom rimligt tvivel? Nja, tveksamt ändå. Mm. Fibre kan ju ha hamnat där, de kan ha varit där i hans bil av en annan anledning och så vidare. Han har inte gett någon förklaring till varför de här fibrerna finns där då. Men jag tror dock att FBI-utredarnas profil är korrekt. Och på den profilen så stämmer Wayne Williams in väldigt bra på i princip alla sätt. Glassförsäljare kanske hade varit ännu bättre. Men verkligen, han var en talangscout, han hade en anledning att närma sig de här pojkarna, de hade en anledning att lita på honom och så vidare. Mm. Så jag tror att det var Wayne Williams, eller så var det någon som var väldigt lik honom. Mm. Vad tror ni?
Och enligt dig kan det vara vilken svart kille som helst.
Enligt profilerarna från FBI, ja, och enligt mig, ja. Mm. Det lät ju när du sa det sådär. Mm. Så, men ja, precis. Mm. Jag tror att det var en svart kille. Mm. Men inte vilken som helst.
Nej.
Han måste bo i området, han måste ha en anledning att kontakta pojkarna, han måste ha ett ställe att ta dem till. Man försvinner inte bara från ingenstans. Nej. Och man kan inte mörda någon utomhus heller.
Nej.
Varför inte det?
Jo, du kan inte mörda 24 personer utomhus utan att någon ser dig. Ja, nej, det skulle jag vilja se.
Och man har ju svårt att se också att han skulle väcka uppmärksamhet när han dök upp. Han kan inte glida runt och säga så här, jag brukar inte så ofta vara nere på här på golvet och sånt där. Alltså,
nej, precis. Nej. Jag vet inte om det var det han använde då, eftersom han var då en talangscout.
Ja,
eller liksom musiker.
Du undrar vad jag gör här.
Ja. Kanske var det det.
Mina klienter skulle bli tokiga om du fick veta att du fick den här chansen.
Ja, det var kanske så han lockade dem. Jag vet inte. Men ja, inte alls dumt.
Nej.
Det upphörde. Alla morden upphörde när han försvann från gatan.
Ja, just så. Mm. Och hur kort period var det de skedde inom?
2 år.
2 år, sen greps han och sen inga fler sådana mord.
Så här, har det försvunnit afroamerikanska pojkar och mördats efter det? Svar ja.
Mm.
Men ja, nej, inte under de här omständigheterna. Nej. Så många på så kort tid och som hittades då i floder och sånt där. Utan ja, inte med det här tillvägagångssättet.
Nej. Vi hörs imorgon då. Då är det fredag.
Yes.
Ta hand om er själv också.
Hej.
Podplay, en del av...